Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Allsvenska podden är tillbaka den här veckan med ett som vanligt fullspäckat schema. Det är jag, Daniel Kristoffersson och Makoto Asahara. Vi har väldigt mycket att gå igenom här från den senaste omgången. Det har ju hänt en del, men vi ska först köra lite silly-nyheter. Omar Faraj, som jag skrev förra veckan, där AIK jobbar väldigt hårt på att få in honom, har fått konkurrens nu av Djurgården, som också vill ha in Omar Faraj, och de har redan varit i kontakt med Farajs representanter och meddelat sitt intresse. Och där har vi ju Peter Kisfaludi i Djurgården, tidigare klubbdirektör i och sportchef i Brommapojkarna, som var med och sålde Omar Faraj till Levante, klubben han tillhör nu då, men är utlånad till Degerfors. Och i den andra ringhörnan, Manuel Lindberg, vd för AIK, som var vd, eller som var klubbdirektör i Brommapojkarna när Omar Faraj var där. Så där har vi liksom två huvudpersoner i den här dragkampen om 20-åriga anfallaren. Och ja, det blir spännande att se vart det lutar. Det finns ju en del som talar för AIK. Dels Manuel Lindberg då. Och dels är de att vara väldigt tidigt ute. Men framförallt så har ju Omar Faraj rätt många polare i AIK som spelar där. Och de vet jag försöker övertala honom och skriva på för AIK. Men Djurgården å sin sida då har Peter Kisfaludi. Och sen har de ju ett Europaspel att locka med också, som jag tror inte AIK kommer ha. Så att, det blir spännande att se vad Omar Faraj väljer. Hans kontrakt med Levante går ju ut, är ju till och med 2025 tror jag.
Men det är ändå så pass långt han sitter på. Alltså.
Ja, precis. Men grejen var ju så här att han skrev på när Levante låg i La Liga. Nu är de 10 eller 9 i Segunda. Och jag tror inte de skulle ha något emot. Han var en ganska dyr värvning med deras mått mätt. Han har ganska hög lön, så jag tror inte de har något emot. Så vad jag och att han lämnar. Så vad jag hör så talar allt för att han lämnar Levante. Sen är det bara vart han hamnar. Det finns säkert en del utländska intressen också. Men det blir en väldigt spännande dragkamp om någon av AIK eller Djurgården kan få loss honom. Har gjort det väldigt bra i Degerfors. Och är ju en spelare som jobbar väldigt hårt. Och är ju en spelare som både skulle kunna passa in i Kim och Tolles 4-3-3 när de spelar med tre anfallare, men även i AIK. Nu vet man ju inte AIK ska spela eftersom inte har någon tränare på plats, men han kan ju vara en släpande anfallare bakom John Guidetti. Han kan vara tillsammans med John Guidetti, så att det finns väldigt många liksom pusselbitar där Omar Faraj passar in i båda de här lagen, och jag förstår ju att båda lagen jobbar stenhårt för att få in honom. För han är ju en spelare också som man kan kapitalisera på. 20 år anfallare, och gör han till exempel 10-15 mål i allsvenskan, vilket han har alla chanser att göra nästa år, så då kan man ju vänta sig rätt mycket pengar från en större klubb. Jag tror att BP fick 5 miljoner. Men då låg ju BP i division 1 när de sålde honom. Så att jag tror att...
Borde det inte vara en resurs som Levante vill ha i Segundan, kan man känna också lite på ett sätt. Men, ja, men absolut, jag tänkte först när du sa det att det var en dragkamp, att liksom stackars Omar Faraj sitter i mitten där och störkar viljor på båda sidor som drar i honom,
ja, exakt.
Och Stockholms konkurrenterna. Spontant känns det väl som att, alltså, det är en värvning som skriker väldigt mycket där AIK vill göra nu för tiden. Det tycker jag, det känns ganska logisk flytt. Sen får man väl se, det beror ju lite på truppsituation. För en sån ung spelare så vill man ha kommit till en klubb där han faktiskt får förtroende och speltid. Jag ser ju inte någon naturlig rak väg in i någon startelva eller i något av de här två lagen. Alltså det bästa alternativet egentligen skulle jag säga är stanna i Degerfors där du har förtroendet och tryggheten och spela, om det så är lossköpt av någon av Stockholms drakarna och på lånet till Degerfors eller vad det nu är, men det viktigaste är att få speltid och förtroende skulle jag säga.
Ja, det blir spännande att följa Omar Faraj. Klart är att han är väldigt attraktiv och som sagt en hårt jobbande anfallare som jag förstår att många klubbar vill ha, framförallt AIK och Djurgården då. Om vi tittar vidare då, så har vi haft en väldigt hektisk omgång som vanligt. Vi har dels en toppstrid som vi ska gå direkt på nu, där vi får ändå få säga att Häcken sitter i rejält förarsäte, och det känns ju, de kan ju inte tappa det här. Alltså, det enda de behöver göra är att ta en poäng på två matcher. De möter Göteborg och Norrköping. Borde gå. Samtidigt, det är inte jättekonstigt om de skulle förlora båda två heller.
De möter det här IFK Norrköping i sista omgången. Vi får väl se om IFK Norrköping har hunnit säkra sitt kontrakt där.
De var ju väldigt, det borde de göra.
Ja, de var väldigt nära att göra det nu under gårdagen, men då dök ju Marcus Antonsson upp i sista sekunder. Otroligt så här, symptomatiskt mål för Norrköpings säsong för övrigt. Vi kanske, kommer kanske in på det sen. Men jag är Häcken, man kan faktiskt bara gratulera dem till SM-guld. Jag vågar nästan göra det här också. Såklart att bollen är rund, allt kan hända och så vidare. Men utifrån den säsong de har gjort, utifrån hur de har hanterat den här slutspurten. När de åker till Stockholm, tar hem de poängen de gör där. De vinner den här matchen mot Malmö. Måste vara ett Malmö som vi också kommer in på, kanske inte riktigt går att känna igen. För att uttrycka det milt. Men nej, det är strålande säsong och ja, de kommer ju ta det här SM-guldet. Nu är det bara frågan, kommer de säkra det på rivalens mark? Det är ju otroligt häftigt på ett sätt och skickar en signal på alla möjliga vis. Ja. Och att om de skulle göra det, vilket mycket tyder på att de ändå kommer lyckas göra. Jag hoppas väl, alltså, det är alltid roligare när ett lag säkrar ett guld på liksom egen hand och inte i kavaj. SM-guld ska säkras i fotbollströja, inte i kavaj, det tycker jag. Så att, ja, det, vi får se hur det blir, men ja, grattis BK Häcken vågar man nog säga.
Ja, precis. Så vad ska jag gå in på då, vad som har gjort den här succén? Dels är det ju Per Mattias Högmo som har förvandlat ett botten stridshäcken och liksom ett häcken som jagar ett nytt kontrakt förra året till att bli en vinstmaskin. Och man får ju ändå säga att de har prickat rätt med de här alla värvningarna de har gjort.
Det
har ju
varit, skoja inte, vad bra de har prickat.
Det här är liksom helt skilda världar om du jämför mot Hammarby eller jämför med ett par andra klubbar. Så har ju Häcken liksom prickat. Där får man ge cred till nya sportchefen Martin Eriksson som verkligen har gjort ett väldigt bra
fantastiskt jobb.
Ja. Så det är bara hatten av för värvningarna. Och sen då, och se bröderna Gustafsson, Samuel och Simon på ett mittfält där Högmo efter segern på Tele2 för några veckor sedan hintade om, han lanserade dem som en kandidat till att spela i landslaget. Han borde, att de var given. Och ja, det känns som han har fått mer vatten på sin kar när man har sett hur de har uppträtt i de här matcherna som har varit. De spelar ju med ett helt annat lugn än väldigt många andra centrala mittfältare. Och när man har trott att de häcken ska liksom, men nu kan de darra, nu kan de kanske känna av nerverna, så har de ju snarare visat ännu mer klass och visat ett ännu större lugn och liksom att de inte alls är tagna av stundens allvar. Så det är ruskigt imponerande att se den mentala styrkan också hos häcken.
Men det finns mycket, det säger någonting av att det är just den här säsongen med den här uppsättningen de tar hem guldet. Att ja, till att börja med, som sagt, det jobb de gör inför säsongen när de hämtar en spelare som inte vi har bekantat oss med i Allsvenskan tidigare. Som, ja, alltså bröderna Gustafsson, mittfältskollega där, Rygård till exempel, som har varit alldeles strålande, Hovland i försvaret. De har ju prickat så otroligt rätt med spelarna och fått in det. Rätt karaktärer, rätt kvalitet. Men samtidigt, det gör det ju större att bröderna kommer hem tillbaka till BK Häcken och få spela hem det här SM-guldet som de aldrig lyckades ta när de var i Allsvenskan senast. Och det tror jag betyder oerhört mycket att det finns ändå en så stark häckenkoppling trots allt i den här gruppen som gör det här nu. Och sen absolut förra säsongen, de går från att vara bottenstridande till att vinna guldet i, på det sättet de gör. Sen var ju liksom bottenstridssäsongen var ju ett, alltså, det var ju anmärkningsvärt ur ett negativt perspektiv där de bara underpresterar på alla sätt de kan göra sett i materialet de har. Oh. Här överpresterar de sett i materialet de har, men också, det är svårt att kalla det en överprestation, alltså materialet är uppenbarligen så här bra, för det här laget har varit stabilt. De har egentligen haft någon form av pole position hela vägen, beroende på hur man definierar att Djurgården ansågs vara stora favoriter där en period under hösten, men samtidigt mycket har jag haft att göra med just lite underskattning av BK Häcken överlag, att vi har tänkt att ja, de kommer falla bort förr eller senare. De kommer falla bort förr eller senare. Alexander Jeremejeff kommer sluta göra mål förr eller senare. Nej, han gjorde inte riktigt det. Häcken föll inte bort och nu har de bara dragit ifrån, vunnit matcherna som de behöver vinna i en allsvensk guldstrid där. Och där säger man nästan varje år där lagen tävlar i att försöka inte vinna. För det känns som att det är det varje höst nu för tiden. Att lag som har möjlighet att dra ifrån, som har möjlighet att göra någonting, de tappar poäng man inte väntar de ska göra. Häcken har tagit de poängen istället. Och det är därför med det här grundspelet de har, med den offensiva frejdighet, defensiva stabilitet och perfekt, komplett lagbygge de har fått ihop. Och en otroligt skicklig tränare som jag tycker är väldigt kul att få komma tillbaka och göra det han gör. För jag tyckte Högmo var en väldigt skicklig tränare även förra vännen, han var i Allsvenskan onekligen, så nej, det är hatten av.
Om vi går igenom nyförvärven då, så kan vi ju bara räkna upp dem. Thomas Totland från Tromsö för typ 4 miljoner. Oskar Uddenäs gratis från Värnamo. Even Håfland från Rosenborg på free transfer. Samuel Gustafsson från Cremonese. Ibrahim Sadik, Kadir Hodzic, Uchena, Kristoffer Lund, Blair Turgot, Lars Olden Larsen, Mikael Rygaard. Alltså det är bara
de har ju prickat rätt, det är otroligt bra scouting. De är, nu kanske inte Totland var jätteinblandad i slutet här, men alltså de väljer att betala de pengar som IFK Norrköping inte vill göra då till exempel för en sån spelare. Nej. Man har identifierat spelarna man vill ha, du har prickat rätt på i princip varenda en. Är det, som sagt, han har gjort ett strålande jobb som sportchef där onekligen, och det är ju, och sen också lyckas hålla fast i en spelare som Alexander Jeremejeff, den ryktar som det gjorde under sommaren. Ja. Det är ju en sån signal. Han förstod väl vad det här var på väg. Mm. Han förstod vad det här skulle kunna bli. Och också, som sagt, återigen, att de återförenat bröderna Gustafsson där på mittfältet. Det finns något oerhört vackert i det där. Man börjar ju tänka direkt på när bröderna Elm spelade tillsammans och vann för Kalmar. Det här är väl en liknande historia, bara att ja, Gustafsson-bröderna åkte iväg och hittade på andra saker däremellan. Kom tillbaka och ja, gör någonting som alltid kommer att vara en del av den klubbens historia på, och kanske alltid var det största som har hänt i klubbens historia också, för det är ju trots allt det första SM-guldet.
Ja, verkligen. En stor hyllning till Häcken alltså, och ja, men framförallt sportcheferiet från Martin Eriksson. Om vi ska gå på det raka motsatta då, så får vi ju säga att det är haveriet Malmö FF fortsätter här. De förlorade med 2-1 mot Häcken, och nej, det ser inte alls bra ut. Och på tal om värmningar där, så får vi ju säga att Mustafa Zeidan har ju blivit en succé, får man ändå kalla det, i alla fall han har varit en positiv överraskning, men
han har varit en bra värvning.
Ja, en bra värvning. Och ja, men sen är det väl, vad heter det, Ceesay där har väl varit också
absolut
hyfsad,
de har gjort bra.
Men Mohamed Buya Touray är ju ett jättestort frågetecken för, och i alla fall om man ser till sommarvärvningar, även fast Georgsson hävdade ju att han inte alls var tänkt, liksom att han kanske var tänkt för att värva även i januari, liksom, men man tog honom nu för att det är en chans uppenbarades. Så det finns fortfarande en chans för han att leverera, men nej, att Malmö FF ligger där de ligger och ja, men nästan inte aldrig varit med och slagit som guldet, och just nu är sjua och inte kommer till Europa, inte går vidare från Europa League. Och ja, man vinner kuppen, man säljer visserligen spelare för kanske 100 miljoner, men är det ändå en fiaskosäsong för Malmö, tycker jag. Det får man säga.
De har ju på något sätt fått hela den här generationsväxlingsbaksmällan rakt i, ja, i en liksom trippla, kvadruppla smällar över en säsong. Allting som har kunnat gå fel har gått fel. Alltså de resultaten vi ser här nu på slutspurten, jag räknar knappt de seriösa, för Malmö checkade ut någon gång i början av september.
Mm. Alltså det
känner man, och de har checkat ut, de har insett att guldet går inte att vinna, och sen så har det bara på något sätt spiralen fortsatt. Det fanns ändå en fjärde plats att slåss om. Mm. Och de kan väl teoretiskt sett fortfarande till och med ta knappt, va? Men nej, de har gett upp den här säsongen, de blickar mot nästa, och det ska bli väldigt, väldigt spännande att se vad som kommer ske i den klubben under, alltså uppehållet nu, under off-season. Till att börja med, vad kommer de ha för attraktionskraft på marknaden om de inte har ett Europaspel att erbjuda? Hur mycket kommer då den liksom ekonomiska fördel som de har byggt på sig tack vare deras framgångar de har haft genom åren, vad kommer det innebära? Hur kommer man kunna bygga truppen? Vad väljer man att flytta ut? Hur mycket kommer man ändra? Vem kommer träna? Alltså det är många, många frågor som ska besvaras. Jag är förvånad. Jag trodde i och för sig att Åge Hareide kom in där man skulle kunna vända på skutan och åtminstone se till att ta en Europaplats för att säkra den biten för att kunna fortsätta med samma status, med samma kapital som man gjort tidigare. Mm. Nu har man i och för sig Europa League-spel som man spelar just nu och det är en viktig slant man får in på det.
Mm.
Och man är fortfarande i grunden på förhand en guldfavorit i nästa säsong.
Mm.
Men det förutsätter att du gör om väldigt mycket. Och det är väldigt mycket som egentligen inte har fungerat innan också. Tränarutnämningarna år efter år efter år har suttit fel.
Mm.
Ja, det var i princip Hareide som var den senaste de prickade perfekt på. Ja, ja. Jonald Tomasson absolut.
Ja, den,
han, det gjorde ja. De absolut rätt. Vi har varit inne på det förut, ja. Men han försvann vidare. Men de har inte fått någon kontinuitet där. Nej. Du har haft samma kärna i truppen, en fantastisk kärna ska jag säga, som har varit helt enorm, en av allsvenskans absolut bästa. Ja, jag vill nästan sträcka mig genom tiderna, den kärnan som tog dem till Champions League och allting. Ja. Men nej, det har varit, det är en generationsväxling som har behövt göras och den kommer nu.
Ja, och den skulle ha behövt komma tidigare och det tror jag att klubbledningen är ganska självkritisk också. Och ja, men Jonald Tomasson är en klockren värvning får man säga. Och sen har det ju varit ju, Uwe Rösler var inte speciellt lyckad. Magnus Persson var inte speciellt lyckad än fast de kom ut i Europa med Rösler och de vann SM-guld med Magnus Persson och sådär. Så att det, nej, men det är klart att där tror jag väl de har sagt också när jag läste, tror jag det var i Johan Flinks intervju med vår kollega här med David Andersson, att han menar på att vi skulle behöva en tränare som är här längre än liksom, två år. Liksom. Och det är väl där de tittar på nu, vad de ska ha. Och ja, vi har varit inne på det tidigare här att de har med Henrik Rydström på en lista, men jag vet inte, senast han, eller de har med Henrik Rydström på en lista över tänkbara värvningar, men nu uttalar han sig till Barometern här tror jag efter senaste matchen här och menar på att han stannar och han har kontrakt, så att jag vet inte om han stängde dörren för både AIK och Malmö där, men jag gissar väl att hans namn kommer fortsätta figurera i rykten här kring så länge AIK och Malmö inte har presenterat någon ny tränare.
Han stängde ju dörren på ett väldigt Rydströmskt vis, ja, också. Han bara tittade på sportchefen, bara, hur långt kontrakt var jag skrev på? Jag får ju bara ett papper och släppte min namnteckning på det.
Ja,
han vet ju precis hur länge han skrivit på givetvis. Men nej, varför ska han stressa iväg därifrån? Och sen om det då skulle bli så att det är något av de här projekten som lockar tillräckligt mycket, då är ju det problemet då på något sätt.
Ja.
Just nu så är han bara inne i att försöka ta Kalmar till Europa. Om han lyckas ta Kalmar till Europa, då tror jag det lockar för honom att vara kvar och se vad det kan innebära. Men det förutsätter ju också, och det vet jag han sa på den här presskonferensen utifrån det jag läste med, att det förutsätter ju också att han får materialet för att kunna konkurrera i Europa, ja, från ledningen. Nej, för Malmös del, det där är också svårt. När de anställer Milos Milojevic, de anställer inte honom med tanke på att han ska bara ha ett år. De anställer honom med tanken att det här ska kunna byggas på längre sikt.
Mm.
Problemet ligger ju inte i långsiktigheten i rekryteringarna, det ligger i att rekryteringarna har varit fel.
Ja.
De försöker ju såklart hitta bästa tränaren de kan för Malmö, men de har inte lyckats göra det. Och det är jättesvårt. Det är jättesvårt att veta vad för typ av tränare de ska ha. Vad för typ av fotboll ska Malmö FF spela?
Nej.
Det har ju inte varit... MFF styrka har ju aldrig legat någonting i att de har någon sorts skönspel och bara sköljer över motståndare. Det har funnits någon sorts vinnarmentalitet och en, ja, aldrig ge upp känsla som alltid har funnits i den truppen och genomsyrat den här truppen under de här Europakvalen. Den har vi inte sett skymten av.
Nej.
Ett Malmö som kanske inte alltid glimrar men som vinner. Är det den identiteten du fortsätter bygga, eller vill du ha ett Malmö som är mer... Ja, mer passningsorienterat, mer spelförande. Det är det som är frågan och det måste de ju bestämma sig och hitta rätt.
Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om vi går vidare till två andra lag som är hyfsat pressade ändå. Då. Det blir ju en avgörande final här, känns det som, om Europa. Platsen mellan Hammarby och Kalmar. Hammarby möter Kalmar på söndag hemma på Tele2.
Otroligt så att, intressant match på förhand.
Hammarby förlorade ju mot Elfsborg här och det var inte enligt planen. Med tanke på de summorna som Hammarby har lagt på spelarköp i sommar och inför säsongen, så det skulle det vara ett jättefiasko om de inte tog sig ut i Europa, om de missade. Så jag tror att Hammarby är nog mest pressad av det här. AIK har också väldigt mycket pengar, och man la mycket pengar på, men kanske fram på John Guidetti, så man inte värvar lika mycket, men det är klart att det är missat att de inte kommer topp 3 heller. Men jag skulle säga att det inte är lika stort fiasko som om Hammarby skulle missa, med tanke på de summor som man la just med Hammarby. Så att det blir väldigt intressant där, match mellan Hammarby och Kalmar. Och vad säger du om Hammarby? Om vi tittar på deras värvningar då, så har de Veton Berisha som de värvade för 16 miljoner i sommar, och gav han en jättestor sign-on. Då Shaquille Pinas. Du har innan så värvade Joel Nilsson, Edwin Kurtulus som Bosman, Loret Sadiko. Du har Bobacar Travalli som kom i sommar också, som de la mycket pengar på, är borta korsbandsskada. Du har David Concha, spanjor, som man knappt har sett röken av. Det känns som det är väldigt mycket pengar där som de inte har fått valuta för.
Varför vill det sig inte för spanska bollskickliga fotbollsspelare i allsvenskan? Den fråga jag ställer mig ganska ofta. Batanero i och för sig vill det sig väldigt väl för.
Pavle Vagic och Abdurrahman Saidi ska vi ta med.
Det är ju flera av de här värvningarna har prickat väldigt bra på, ska vi säga. Men absolut, jag håller ju helt med dig i att det är ju en större misslyckande för ett Hammarby-perspektiv att missa Europa den här säsongen. Utifrån att du också tydligt och uttalat under sommarfönstret byggde en trupp som ska hantera spel på flera fronter. Du anpassar alltså alla investerare. Absolut, de hade pengar från att försäljningen av Viljot Svedberg, försäljningen av Michael Lado, det fanns resurser att använda.
De har ju förberett
för att kunna spela på dubbla fronter. Men precis, de bygger ändå en trupp som förutsätter att man ska ta sig till Europaspel nästa säsong.
Absolut.
Och det är helt rätt av Hammarby att göra det i det här läget. För de låg i en väldigt bra läge att kunna ta sig ut i Europaspel. De var en guldkandidat fram tills nu den här helgen, där guldchansen helt och hållet försvann. Men såklart ett jättemisslyckande om de skulle missa Europaspel helt och hållet.
Nej.
Sen såklart ett misslyckande även ur AIK-perspektiv att missa Europaspel, men där har du en helt annan form av turbulenssäsong bakom dig. Du har bytt tränare mitt under säsongen. De hade en trupp där man ändå såg vissa brister redan. Du har haft ändå positiv utveckling, ganska många unga spelare. Inte kanske lika mycket som man hade önskat. Men i Hammarbys fall så har det varit en väldigt tydlig satsning för att ta sig ut i Europaspelet igen efter att ha missat det nu senast. Såklart att det är ett jättemisslyckande. Du värvar inte en spelare som Veton Berisha för de pengarna om inte du har intentionen att vara med och slåss om guld. Det var ju det som var intentionen. Det, Europa var ju någon sorts minimikrav nästan.
Men lite känns det också, det är mycket kritik mot Tobias Jansson såklart, och han ska ha sin del av sleven så att säga, med tanke på hur mycket pengar han har spenderat. Samtidigt känns det lite grann som Bosse Andersson sa, jag minns när han hade värvat, jag tror det var Gustav Engvall och massa till, när de saknade, att han nu har Öskan alla pusselbitar. Nu är det upp till han. Och lite så känns det att Malte Schifuentes heller, han spelar ju jättebra fotboll, men att han inte har fått ut mer av det här spelarmaterialet. Och framförallt kan man kanske ifrågasätta Malte Schifuentes matchcoachning, för där har det fallerat. Flera matcher där Hammarby har haft 1-1, har haft oavgjort, har haft momentum, och så byter man och så blir det mycket sämre. Så att där tror jag man har ett jobb att göra också, och lära sig till nästa år. För jag tror att det kan inte bli fler sådana här säsonger nu där Hammarby missar Europa, man missar cuptiteln. Det har de inte råd med tanke på hur mycket pengar de har spenderat.
Här tycker jag dock, det är viktigt att poängtera här, absolut ett stort misslyckande att missa Europa. Men det är, jag tycker inte det är ett misslyckande som godtar att göra sig av med tränaren och byta inriktning nästa säsong.
Nej, absolut.
Jag tycker det är viktigt att poängtera, för det är ju väldigt absolut lätt att hamna i den fällan. Du har anställt en tränare, på tal om att anställa en tränare för att bygga någonting långsiktigt. Ja. Vi såg vad Hammarby kan, jag vill se att högsta potentialen som Hammarby har. Tro på det här vidare, men som sagt, första säsongen, om de inte tar Europa, är en missräkning, så här är det. Utifrån de resurser de la under sommarfönstret och hur de har spenderat för att faktiskt lyckas knipa den här Europaplatsen. Men Europaplats i sin tur hjälper ju bygget till nästa säsong och så vidare för väldigt många spelare, har väldigt stor lust att spela Europacup-fotboll. Det är som sagt, det är inte över än dock, men vi får väl se vad det landar i.
Ja, det är spännande. Om vi går till den andra, eller den tredje Stockholmsklubben då, Djurgården, så det får man säga att det är en succésäsong med att de säkrade Europaplatsen efter att de har kört över GIF Sundsvall 4-0, och att de tar sig vidare från Europa Conference League. Men hade du sagt det innan till någon Djurgårdssupporter, så hade de ju tagit alla dagar i veckan och menar på att det var succé. Och det är klart att när man är med och nosar på guldet så vill man ju alltid ha det, men man får se det lite realistiskt också. Djurgården kommer att när den här säsongen är över ha spelat 12 matcher mer än Häcken också, med tanke på Europaspel. Så det är en betydande del att ha med sig när man går in i det här. Och men det är klart att det är mungiperna uppåt i Djurgården, där de har ett eget kapital nu på försäljningarna på över 100 miljoner. Där jag tror att liksom de kommer trycka på gasen här när det gäller att värva spelare. Jag vet att de söker en mittback, jag vet att de söker en anfallare, och där de jobbar för Omar Faraj. Och det man kan säga då, som talar för Djurgården, vi har pratat om det tidigare, men att de kan också trycka på vad det gäller pengar. Det kan AIK också göra, men det finns mer att ta av hos Djurgården. Så att vill jag få se en ganska bra rullians, tror jag, i Djurgårdstruppen, där de, som sagt, mittback och anfallare är prio.
Fast för mycket rullians ska de absolut inte ha här.
Nej, men
du har ju fått en stomme som ser väldigt, väldigt bra ut.
Ja, men där tror jag att man får tänka så här också. Nu lät de Isak Hien gå, fast det kanske var Hjalmar Ekdals tur att gå. Så jag tror att man får räkna med att kanske han försvinner. Jag tror att man kanske räknar med att man får inbud på Findell, Jola Soro, tror jag också. Så jag tror att det på där också vad man...
Ofrivillig rullians.
Exakt,
sån där allsvensk rullians. Ja. Det är sant. Nej, men alltså, i Djurgårdens del såklart att det är en jättebra säsong de har gjort. Det råder ingen tvekan om saken, bara det faktumet. Och det är ju Europaspelet nästan framför allt. Vi har inte sett Djurgårdens spel, ett Europagruppspel. De har inte haft de här framgångarna. Att de gör det de gör i Conference League nu under det här gruppspelet. Såklart att det är en säsong som kommer minnas av Djurgårdsfansen. Det råder ingen tvekan om den saken. Och sen att det räcker inte hela vägen till SM-guld. För att det gick inte riktigt att hantera de dubbla fronterna. Men då är det ju uppenbart att i nästa säsong, då vill man ju bygga en trupp som kan göra det. Det har inte Djurgården kanske riktigt haft ändå den här säsongen, med facit i hand. Nu var det till exempel en spelare som Kalle Holmberg som vaknat verkligen här nu under slutet av säsongen. Väldigt kul att se. Som sagt, det är en jättebra säsong av Djurgården. Det råder ingen tvekan om det.
Vi ska just komma in på Kalle Holmberg sen. Vi har med honom i podden här och höra vad han säger. För att det var lite roligt där att det var jag som skrev om det. Jag vet att Norrköping jobbar ju stenhårt för att få in honom. Och hade Rickard Norling blivit kvar som tränare, då är jag helt övertygad om att Kalle Holmberg hade gått till Norrköping. Och då kanske inte hade fått vara med om det här Europaspelet. Han hade inte fått vara med om att ta Djurgården till toppen i sitt sista år. Så att jag pratade lite med han om det. Vi ska höra vad han säger om just det. Hur nära han var Norrköping och hur han ser på sin framtid och sådär. Men först ska vi snacka med Alexandros Garcia Tsotidis, som blev en 18-årig allsvensk debutant när han byttes in mot Sundsvall. Vi ska höra vad han säger här om allt från att spela i allsvenska med Djurgården till att dra igång segersången med supportrarna efteråt. Ja, berätta lite grann om känslorna efter allsvenska debuten.
Väldigt roligt. Magiskt att få spela på Tele2. Man har ju drömt om det liksom väldigt länge, att få hoppa in och spela framför alla fans och så vidare.
Vad tänkte du när du skulle börja värma upp och bli inbytt?
Jag hade inte tänkt jättemycket. Det var inte jättelång tid, utan det var mest du kommer in när som helst liksom, och då hinner man inte tänka jättemycket, men såklart det är lite nervositet.
En barndomsdröm kanske?
Absolut. Sen jag kom till Djurgården så har det varit drömmen att spela för A-laget.
Har du känt att det har varit på gång under säsongen, eller hur har det känts liksom?
Jag har tagit stora kliv i år och varit mycket med A-laget, så att det blir som en belöning liksom, att man, det hårda arbetet man har lagt ner, alltså resulterat på bra liksom.
Vad tycker du främst att du har utvecklat den här säsongen?
Egentligen allt. Jag har fått bra erfarenheter här uppe med A-laget och fått vara med och se, följa med några gånger och träna med Sveriges bästa lag egentligen. Så jag har utvecklats på alla plan egentligen.
Hur tyckte du det var då?
Att vara här?
Ja, ute på plan alltså.
Nej, det är obeskrivligt alltså. Man har ju drömt om det sedan man var liten liksom, men det är en helt annan känsla när man väl är där.
Var högt tempo eller var det något som överraskade?
Nej, alltså själva stämningen, bara alltså, allt egentligen. Det går inte att beskriva liksom, om man inte är där själv.
Och så fick du dra igång segersången också.
Ja, det var också stort. Kanske måste träna lite nästa gång.
Vad körde du för ramsa?
Jag körde ju. Så ja, det blev den idag.
Vad säger du nu om det som kommer? Ni har säkrat en Europaplats och sen, ja, ni har ju chans på SM-guldet även fast det ska nog mycket till.
Nej, men vi har säkrat en Europaplats som sagt. SM-guldet lever fortfarande, även om det inte är så stor chans kanske. Men ja, det måste vinnas. Alla matcher måste vinnas, så det är bara att fortsätta säsongen ut.
Och för egen del är det att få spela så mycket som möjligt, eller?
Ja, vi har ju en match kvar i P19 och sen så får jag se vad som händer senare liksom.
Hur är det att komma in i Djurgårdens A-lag då? Det är ju väldigt familjär stämning där och bra lagande och sådär. Några speciella som heter råd eller som du har lärt dig saker av? Eller?
Joel har hjälpt mig väldigt mycket när jag varit uppe och gett mig mycket tips både på och utanför plan. Han, Elias Andersson, det finns flera. Men alltså, som du säger, det är en familjär stämning. Alla hjälper, alla ger tips, Harris och så vidare. Så att, ja, jag har fått jättemycket hjälp av alla, men främst i år.
Hur ser ditt, har du A-lagskontrakt eller har du liksom?
Nej, det har jag inte.
Är det på gång eller?
Först pratade med Bosse, jag vet inte.
Har ni snackat något om det eller?
Nej, egentligen inte.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Ja, precis. Där fick vi höra den 18-årige debutanten. Och det ska ju sägas att Djurgården har ju fått rätt mycket kritik tidigare för att de haft svårt att liksom få fram egna spelare. Här kommer ju, det finns ju flera unga spelare och Alexandros är ju bara en av dem. Så att det är spännande att se också vilka unga spelare som Djurgården släpper fram. Men innan vi går vidare så ska vi såklart lyssna på Kalle Holmberg och vad han säger.
Ja, då står jag här med Kalle Holmberg. Ännu en vinst. Berätta lite grann om segern mot Sundsvall.
Nej, men såklart jätteskönt. Vi sa innan att vi skulle vara med i första halvlek, som vi inte har varit de tre senaste matcherna. Tycker vi kommer ut ganska bra och får tidigt mål på dem. Så det är klart att det hjälper otroligt mycket. Och sen får vi ett till. Och sen tycker jag vi ändå har ganska full kontroll på i princip hela matchen.
Ser du på läget nu då som ni har? Det är väl, SM-guldet känns ju väldigt långt borta, även fast det lever ändå. Men ja, hur ser du på läget?
Nej, men det är klart det är tufft såklart. De behöver en pinne på två matcher och vi behöver gå rent. Så det är ett tufft läge, men vi kommer inte ge upp förrän det är helt kört.
Och din säsong i Djurgården då, får man säga, har tagit lite ny vändning här. När du tänker tillbaka på det där så var det väl Rickard Norling som jobbade hårt för dig och få det till Norrköping och sådär. Hur ser du på hela den situationen?
Nej, men det är klart att jag inte var nöjd med min situation. Som det var då. Det är klart att det har förändrats nu när man fått spela och så. Men samtidigt så gäller det att värdera vad som är rätt för en själv. Och jag har varit kvar och sen gäller det att gnugga och nu har jag fått spela. Så det är klart det är roligt när man får spela. Men sen får man, mitt kontrakt går ut, så får man se över hur det kommer vara och sådär efter säsongen.
Hur har det varit mentalt då rent? För det kändes som du var väldigt långt ner i frysboxen där i början, men... Ja, det känns, den här vändningen var det inte många som trodde på kanske.
Nej, exakt, såklart. Det är klart det har varit tufft. Vissa dagar har varit sämre än andra om man säger så. Men samtidigt så har jag gnuggat på. Jag har jobbat hårt och till slut så får man chansen. Och då gäller det att ta den, och det tycker jag att jag har gjort nu i slut i alla fall.
Ja, nu är det ju framtiden osäker. Men det här ger väl dig lite självförtroende och kanske lite bättre utgångsläge om du ska byta klubb och sådär också. Hur ser du på läget som är?
Jo, visst är det så. Det är klart att det ger bättre självförtroende som du säger. Och man sätter sig själv i ett bättre läge än om man hade suttit på bänken och inte gjort en enda minut och inget mål alls. Så det är klart att man sätter sig själv i ett bättre läge.
Är det fortfarande helt kört med Djurgården, eller hur går samtalen där?
Absolut inte. Vi har inte satt oss ner och snackat, utan vi kör den här fem matcherna som är kvar och sen får vi se vad som händer.
Hur ser du, vad är tankarna kring framtiden då? Men väntar du med och liksom låter din agent kolla på andra klubbar, eller hur är det så?
Jo, men det är klart att han sköter den biten och jag koncentrerar mig med fotbollen och sen får vi se vart det landar, men... Det är klart att jag börjar bli till åren och jag vill spela fotboll och sen får vi se vart jag spelar nästa år.
Vart tror du kan bära det här med Djurgården i år då, med Europa? Och...
Nej, men det är klart att det kan bära långt tror jag. Jag tycker vi har gjort det relativt bra. Det är klart att vi har haft en liten dipp med tre raka torsk i Allsvenskan som gjorde att Häcken kunde rycka lite, men samtidigt så gör vi en otrolig vändning senast mot Malmö och vinner idag, så det bevisar ändå att vi är starka.
Vad säger du om debutanten här som kom in?
Jättekul, han har jobbat hårt när han har varit med oss och tränat och otroligt roligt när han får chansen, och tycker att han gör ett bra inhopp fast det var kort.
Tack så mycket Kalle.
Tack.
Ja, precis. Framtiden inte helt solklar för Kalle Holmberg då, men han öppnar ändå för att stanna i Djurgården, vilket kanske inte hade varit fallet för 2-3 månader sedan.
Vi får väl se om han åker till Platinum Cars Arena och tar ytterligare en lunch. Det gjorde han ju i somras, vet jag. Ja. Men då var det bara en lunch han var på. Ja, var han ju väldigt tydlig med.
Ja, exakt.
Att, nej, men nej, det är väldigt kul att se att det lossnar för honom i Djurgården, tycker jag. Han har haft en ganska tuff start där innan. Och vi får väl se hur det blir. Att det ändå finns en öppning att han kanske kan bli kvar.
Mm. Och sen då så kan vi ju inte spela in en podd en sån här vecka utan att imponeras av Degerfors, som såg uträknad ut men reste sig på, ja men i alla fall 8 får man säga, och nu är man faktiskt på säker mark när Varberg torskade och Degerfors vann borta mot Helsingborg och sköt ner Helsingborg i Superettan. Där får man också ge en stor eloge till sportchefen Patrik Wernersen var det att behålla tränaren Solberg när det blåste som värst och man trodde att de skulle sparkas. Det har visat sig att alla de här som har sparkat tränarna, både AIK, Malmö, Norrköping, har fått sämre snitt av att sparka tränare. Jag tror Helsingborg hade fått lite bra effekt, men det ger sällan bra effekt. Nu klarar sig inte Helsingborg klar ändå, så att nej, men man får säga där att det är bra sportchefsjobb av Patrik Werner. Och ja, men sen får vi se då. Jag har ju svårt att se att både Lagerbjälke, och där får man ju ge en eloge till med tanke på deras sommarvärvningar. Omar Faraj och Lagerbjälke har ju varit avgörande för att de ska klara sig kvar. Och ja, ingen av dem tror jag kommer vara kvar i Degerfors nästa år. Det skulle förvåna mig väldigt mycket. Så jag tror att där får Patrik Werner visa sin klass igen då. Men är bara lyfta på hatten för Degerfors. Så ja, men som det ser ut nu och deras formkurva, så känns det ju som att de är en poäng före Varberg med 2 omgångar kvar att spela. Det känns som att de sitter verkligen i förarsätet på att kunna säkra en allsvensk plats och utan kval. Och de har ju, med tanke på det de har legat, allt att vinna skulle jag säga.
Ja, och de har ju möjlighet utifrån spelschemat att faktiskt gå rent. Det ska man aldrig säga borta mot Malmö FF vanligtvis, men med tanke på hur säsongen har sett ut, så ja, ett taggat Degerfors har absolut möjlighet att få med sig ett positivt resultat därifrån. Den här vinsten mot Helsingborg var ju såklart otroligt viktig på alla sätt och vis. Och sen då se att Varberg nu också börjat få lite grus i maskineriet. Få se hur Jocke Persson ska hantera det där också. Och se hur de ska kunna sätta tillbaka.
Ja, de har ju en svår match hemma mot Malmö då, i näst sista omgången. Och sen möter man Sirius, som kan bli en rysare match i sista omgången.
Ja, Sirius är ju inte helt säkra där heller. Nej, än.
De inte är Norrköping också, är inte säkra.
Norrköping
är inte säkra. Det ska mycket till.
Ja, det ska till. Men alltså att Norrköping skulle förlora mot Djurgården och Häcken på rad, det är ju inte otänkbart.
Nej, men de har ju 4 poäng ner då.
Så. Ja, men det är ju förutsättning att de andra ska vinna och så vidare. Det ska väl inte kunna ske. Men, och eftersom att det är en massa lag emellan också. Men nej, det, just nu Degerfors har ändå gjort en rejäl match av det. Jag tycker att det behövdes i den här serien ur ett rent objektivt perspektiv på att väldigt tidigt under säsongen så var det ju Degerfors, Helsingborg och Sundsvall som kändes otroligt mycket svagare än alla andra lag. Det kändes inte som att något annat lag överhuvudtaget när jag skulle titta på kvalsträcket med tanke på hur mycket sämre de tre var. Återigen som du var inne på, Degerfors, de väljer en annan väg än vad Helsingborg och Sundsvall gjorde. De väljer att tro på sitt recept, de väljer att tro på det de gjorde inför säsongen, tro på sina förberedelser, tro på sin tränare, och det har gett resultat. Helsingborg och Sundsvall har panikartat, letat quick fixes, försökt att på något sätt desperat rädda säsongen, har inte lyckats. Och det är därför det är de två som åker ner i Superettan nu.
Precis, och vi måste ju ändå nämna där också att Marcus Antonsson gjorde ju 1-1 mot IFK Norrköping. Och nu är han bara 2 mål från Alexander Jeremejeff, och ja, vi har varit inne på det hur många gånger som
tänk
helst.
Tänk om Jeremejeff inte vinner skytteliga. Det har varit helt sant. Nej, men alltså, han ska väl inte spela någon mer?
Nej, Marcus Antonssons säsong är ju bland det ruskiga man har sett, med tanke på att han spelar i Värnamo också, som visserligen har gjort det bra, men han har gjort 2/3 av lagets mål. Och
helt
det är ju en sak att göra mål i ett Häcken som vinner SM-guld med de offensiva spelare, en helt annan att göra i Värnamo. Så där har vi ju en största kandidaten till årets spelare, skulle jag anse. Det vore jättekonstigt.
Det blir en väldigt, väldigt spännande duell med Antonsson och Jeremejeff, måste man säga. Det går att argumentera för båda utan tvekan. Det går att argumentera för spelare längre bak i banan i Häcken också. Ja. Men med tanke på en sån här målsäsong som Jeremejeff har gjort, en målsäsong som Antonsson har gjort, såklart det är någon av de två som kommer att ta hem det här priset.
Ja, så känns det verkligen. Och ja, men vi får ta Sundsvall och Helsingborg då. Båda ryker ju, det är ju inget oväntat alls. Alla som har sett Sundsvall och Helsingborg på slutet har ju förstått att det är, går inte att rädda där. Helsingborg tror jag gjorde fel som tog in Mattias Lindström, Alvaro Santos. De har inte fått att funka, spelet att stämma, de har inte fått ihop gruppen. Gjorde, jag tycker man borde ha fått ut mer av värvningar som Abbe Khalil i Falsetas. Morsen har gjort sina mål visserligen, men nej, det har varit för dåligt. Sundsvall har varit ett haveri från dag ett, där man har liksom helt frångått sin satsning på unga lokala spelare och tagit in, gått på något märkligt Amerikaspår. Och jag skulle verkligen vilja höra hur tankegångar hade gått där. Visserligen har ju Sundsvall haft sådana här tidigare, att man satsar på spanska spåret, men ändå Spanien är väl ett föregångsland i, när det gäller liksom spelare, fotboll i
det
stort.
Det var ju väldigt bra fotbollsspelare som
exakt
kom till
det jag
Sundsvall.
Menar. Men ja, just att satsa på andra ligespelare från USA, det är ju helt...
Fast de hade roliga namn.
Ja, det hade de.
Nej, men inte för att raljera över en klubb som har många supportrar som kämpar och bryr sig så mycket om sitt giffarna som nu åker ner återigen i Superettan. Då är det ganska jobbigt läge för att, ja, vad har de att bygga vidare på?
Nej, de har ju många unga spelare som de måste satsa
men det
på.
Ju,
men
det tar ju ett tag.
Exakt, och det har ju ordförande sagt också nu, att vi kommer ju inte gå upp och satsa för att gå upp i Allsvenskan direkt, utan nu måste vi ta det långsiktigt och satsa på våra egna talanger, hitta en identitet. För jag menar, det blev ju någon form av lite skrattretande här när den här Lasso-avstängningen kom och hans hela Instagram här va, där han lägger ut segertecken och bilder på sig själv efter förluster, och det finns ju noll lagkänsla. Han, när de hade åkt ur, så la han ut liksom ett highlights reel över sina egna prestationer som hans agentfirma hade gjort. Tänk om det hade hänt i en Stockholmsklubb. Du hade fått packa väskan och dra på dagen.
Alltså det, på något sätt, nu ska jag leka lite djävulens advokat här. Ja. Men det känns ju som att det här bara är en fullkomlig kulturkrock. Ja. Alltså det är totalt, såklart att jag fattar för Sundsvall fansen är rasande. Jag fattar varför han blir rasande. Det är ju inte hållbart. Men på något sätt, det finns ju en annan inställning borta i staterna på det här sättet. Det finns en annan tag. Alltså,
jo, men jag tänker så här också. Han har blivit tillsagd om det här. Han har gjort det här typ...
Vet han att det finns upp- och nedflyttning?
Ja, men det kan man ju fråga sig.
Han kanske inte vet att det finns. Nej, det. Han tänker att men nu håller vi på att försöka lägga oss och få bra placering till draften. Det är inte helt otänkbart. Han tänker att vi håller på att kasta säsongen.
Nej, men det är nästan så att det måste vara något sånt. Alltså, med tanke på att han har blivit tillsagd om det här flera gånger. Men ändå så lägger han ut det. Eller så är det bara ett sätt att jag vill bort nu när vi har åkt ner i Superettan.
Kvar i klubben. Men det här är en massa andra lag. Vad är det här för någonting? Ja, var inte det här vår liksom farmarliga? Nej. Det hade förklarat saken i sånt fall. Att, ja, men nu, vi håller på att vaska säsongen mitt i för att få bra draftplacering. Då hade jag förstått vad Forrest Lassos sysslar med. Men
det är mycket konstigt. Mm. Och jag tror att Sundsvall behöver se över sin strategi, som jag skrev där. Att det vore en bra början vore att värva lagspelare istället för influencers.
Ja, men det var, jag håller ju med där. Jag läste din krönika också. Jag håller helt med där du skrev om det också. Och det är ju synd, för det finns ju... De har ju en fördel där uppe på att när Östersund är inte att räkna med någon mer, då har de en otrolig... Det är ju halva Sverige sett i geografi de har att scouta spelare på. Det är otroligt mycket fotbollstalang du kan hitta. Och att förstå ett GIF Sundsvall som bygger hela sin kärna på... Alltså Norrlandsspelare, på spelare fostrade i, jag höll på att säga närområdet, men det kanske det inte alltid är om vi pratar Norrland. Men det hade ju gett en helt annan effekt. Det är jättekonstigt satsen de gjorde, måste jag säga.
Ja, precis. Och ja, men han stängde ju, eller Brian Clairhout, assisterande tränaren, eller huvudtränaren, stängde ju Lasso Gate där med att han sa att ingen är större än klubben, och han var inte så bra på sociala medier, Clairhout, och kallade det för Kardashian-skit.
Så att, otroligt boomer-kommentar som är väldigt rolig verkligen. Också.
Sen har vi ju stängt också Vice Gate, där Gudetti och Jeremejeff rökte fredspipa, det berättade John Gudetti för vår kollega Mikael Wagner. Vi kan lyssna på den intervjun.
Rubrikerna som blev efter förra matchen, hur har du känt kring det?
Nej, det... Jag är ju van självklart, och det är dåligt gjort av mig självklart, men jag och Jeremejeff pratade dagen efter, och det var inga hard feelings mellan oss, och vi vet vad vi har varandra. Så jag tycker det blev lite större än vad det behövde bli. Utan det är sånt som händer när det är professionell fotboll och man är passionerad. Sen kanske jag borde valt ordvalen bättre, men det är stundens hetta. Jeremejeff hade inga problem. Jag har inga problem med honom. Jag önskar han all lycka till. Han önskar mig all lycka till. Och sen ser vi framåt med kärlek och positivitet. Och självklart ska fotboll sprida kärlek. Och jag gjorde inte det i den sekvensen, så det får jag göra bättre. Men jag är bara människa. Alla vi gör misstag. Och jag bad om ursäkt för det till personen i fråga. Och han godkände den. Nu går vi vidare och försöker sprida mer kärlek.
I slutändan är det svårt att ändra på den man är, på gott och ont. Gäller det oss alla?
Ja, så är det ju. Jag är ju en passionerad människa på gott och ont, och ibland blir det fel. Även jag kan göra fel, även fast jag är en offentlig person, och man tycker inte att man får göra fel. Och ja, ibland blir det fel, man blir förbannad, man blir frustrerad. Och ja, sen så trodde jag att jag, alltså det är ju ingen ursäkt, men jag trodde att jag stod själv i spelartunneln sen. Så jag hade ju självklart inte sagt det framför 20 barn eller någonting sånt där, utan jag trodde att jag sa det ensam då. Men så var det ju inte, och det ångrar jag, och jag har bett om ursäkt, och sen går vi vidare och försöker sprida kärlek. Och ska hoppas jag inte gör några fler misstag i mitt liv, men det kan jag inte lova heller.
Fick du skäll hemma?
Nej, ja, säkert, ja, men de märkte väl att det kanske mer behövdes en klapp på axeln än skäll just då.
Ja, precis, och ja, han var ju ganska ångerfull, och det förstår man ju. Och det är väl, det var ju surrealistiskt att stå i mixade zonen och prata om döda och bajs och sådär också, så att nej, man förstår att sånt där kan hända i stinens hetta, men ja, det var något exceptionellt.
Det var ju nästan tv-historia som skapades i den här mixade zonen när John Guidetti var rasande på allt och sen plötsligt inser vad han har målat in sig i för hörn. Så med det sagt, stort alltså kudos till att ändå faktiskt ställa upp på intervju, rakryggat, förstå att han, och be om ursäkt och förklara sig på det sättet. Och som sagt, det är en spelare som verkligen har förgyllt den här allsvenskan, för det har varit underhållande.
Det
är underhållande, tycka om man vill, men det är att han har ju inte alltid liksom jättemycket logik i alla sina resonemang direkt efter slutsignal, men det är otroligt underhållande. Han ger färg till den här allsvenskan som jag tycker behövs, och det har varit, man vet aldrig vad som händer när man går in i en mixad zoom med John Guidetti, och det är en fröjd, tycker jag, för de som följer serien och för de som jobbar med serien också.
Vi avslutar med att konstatera att John Guidetti är kvällstidningskompatibel.
Och, nej.
Och med det så tackar vi för den här veckan. Nu ska vi... Ja, det får vi nästan säga att det kan bli, det kan bli ett SM-guldfirande för Häcken då, om de tar poäng borta mot IFK.
Ja, det var inte ett jättevågat påstående.
Nej, precis, det var det inte. Men vi kan säga att det är nog troligt att vi utser en guldvinnare här på söndag. Och med det så tackar vi för den här veckan och säger på återhörande.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.